Det här bibelstudiet om barn och barnuppfostran var egentligen tänkt att hållas i kyrkan för några dagar sedan men blev inställt på grund av sjukdom. För att vår planering ska hålla så har vi inte möjlighet att skjuta upp det utan vi gör helt enkelt en mycket, mycket enkel inspelning. I samband med att vi lägger ut den här inspelningen så uppmanar vi var och en som lyssnar på den att läsa igenom det material som inspelningen bygger på. Är du på Betel Jönåkers hemsida så finns det materialet under knappen spara. Eller mer detaljer, någonstans där finns det som du letar efter. När vi pratade om äktenskapet och familjen de föregående gångerna och manligt och kvinnligt så har vi sett att allt det här hänger ihop. Gud har skapat manligt och kvinnligt, äktenskapet, familjen, barnen är hans gåva till oss och så vidare. Och det går liksom en röd tråd genom allt det här. Mannen och kvinnan bildar familj. Deras äktenskap ska gälla livet ut. De får barn och barnen ska fostras. Och Bibeln talar då en hel del om att vi ska fostra våra barn. Gud har en familj, såg vi förra gången. Det är församlingen och våra kristna familjer ska i någon mening efterlikna den. Vi har sett att Bibeln talar inte jättemycket om att be tillsammans med sina barn. Jag skulle aldrig säga att det är fel, men den talar inte särskilt mycket om det. Den talar mer om att undervisa och lära barnen vad Gud har sagt. Det verkar vara prioriterat. I 5 Mosebok 6 till exempel så läser vi följande ord. 5 Mosebok 6. Och det är ett ord till Israels folk, men vi tar det till oss också. Och då står det så här, och det är det största budet. Vi läser från 4:e versen. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Där kan vi stanna. I Moselag så betonas behovet av att ständigt hålla det andliga samtalet levande i familjerna. Jesus hade också en väldigt speciell relation till barnen. Han tog dem till sig på ett sätt som var unikt för rabbiner på hans tid. I Matteus 19 till exempel. Och från 13 versen står det så här. Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus, låt barnen komma till mig och hindra dem inte, till himmelriket tillhör sådana. Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån. Så att vi ska föra barnen till Jesus. Det här är dock inte ett argument för spädbarnsbegjutning. Utan vi ser vad Jesus gjorde. Han var mån om att vara nära barnen. Han var mån om... I en annan av de här berättelserna så står det att han tog upp dem en och en i famnen. Med händerna på dem och välsignade dem. Vi ser också i Paulus brev. Där det betonas hur vi ska fostra våra barn. Vi går till Efesebrevet. Först och främst står det i 6 kapitlet så här. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. När det står i Herren, det uttrycket används även i andra sammanhang. När det gäller någon änka eller änkling som ska gifta om sig. Man är fri att göra det, säger Nya Testamentet, så länge det sker i Herren. Alltså, det är med en kristen man ska göra det, man gifter om sig. Och här ska vi fostra och förmana våra barn. Vi ska tala om Gud, vi ska lära dem Guds ordet och de ska underordna sig sina föräldrar så länge de bor hemma. Och det ska vara det kristna budskapet och den kristna tron som ska vara vägledande i allt det här. Här undervisar Paulus och så citerar han här nu 10 Guds bud ifrån 5 Mosebok faktiskt. I anteckningarna står att det kommer från 2 Mosebok, men i 2 Mosebok 20 så är det första gången som det 5:e budet dyker upp i de 10 budorden eller de 10 orden. Och där står: hedra din far och din mor för att du får leva länge i ditt land som Herren Gud ger dig. Och sedan upprepas detta med lite annorlunda ord. Och det är det som Paulus sedan citerar i Efesierbrevet 6. Och då står det i 5 Mosebok 5 och 16. Hedra din far och din mor så som Herren Gud har befallt dig. Så att du får leva länge och du må gå dig väl i det land som Herren din Gud ger dig. När det gäller det här budet som riktas direkt till barnen i Efesierbrevet 6. Men som gäller alla människor som har en far och en mor. Framförallt så länge far och mor lever. Naturligtvis ska vi hedra minnet av vår far och vår mor. Men jag tror att det här första hand handlar om att medan de lever så ska vi hedra dem. Det är några saker man ska lägga märke till. Det här budet, det 5:e budet, det är det första som gäller mellanmänskliga relationer. De 4 första gäller relationen till Gud. Och de 6 följande gäller relationen till människor. I någon mening tror jag att alla buden kommer i någon slags prioritetsordning så att de tyngsta buden nämns först. Och läser man de 10 budorden och funderar över dem så tycker jag det känns någonstans som att de kommer i precis den ordning uttrycker någon slags att gå från mer viktigt till mindre viktigt även om allting är i någon mening lika viktigt. Men det börjar med det allra viktigaste och så slutar det med sånt som är viktigt. Och det här är det första budet som gäller relationer till människor. Så någonting grundläggande när det gäller alla relationer är just barn och föräldrar. Och det verkar som att det sedan påverkar mycket det vi har omkring oss. Och det kanske inte är så konstigt för meningen är ju att föräldrarna ska avspegla Herren Gud och barnen ska avspegla församlingen. Någonstans även, vi vet att även äktenskapet är en bild på Kristus och församlingen. Men även barn och föräldrar är en bild på Gud och hans folk. Och lever barnen så att de hedrar sin far och sin mor så är det en avspegling av att Guds folk ska hedra Gud. Och vice versa. Börjar man upphäva det här så får man andra bekymmer på köpet, tror jag. Och Paulus skriver där då och påpekar mycket riktigt att det 5:e budet, det är inte det 4:e budet, kom ihåg det, det är det 5:e. Det är det första budet som har löften med sig. 2 löften. För att du ska få länge leva i landet. Nu var det här givet till Israels folk. De skulle få landet till arvedel. Och då menar Gud att så länge barnen hedrar sina föräldrar så ska ni få behålla landet. Och omvänt kan man då säga att landet skulle gå förlorat för dem om barnen inte längre hedrade sina föräldrar. Dessutom då det andra löftet är: det må gå dig väl. I biblisk mening så börjar det gå snett i ett samhälle när barn slutar lyda sina föräldrar. Och det där sätter oss på ett sluttande plan där mer och mer blir tokigt. Man kan läsa Romanbrevet 1:30 och andra Timoteusbrevet 3:2 om att detta är kännetecken på den fallna människan. Hon vill inte underordna sig sina föräldrar. Och jag tycker man kan se det i vårt svenska samhälle att när Sverige var mer präglat av kristna värderingar, ett tryggare samhälle, oavsett om människor var väldigt överlåtna till den här allmänna kristna tron, det är inte alls säkert, men så länge det var präglat mer av kristna värderingar och barnen underordnade sina föräldrar, så var Sverige ett mycket tryggare land. Det som har skett är, tycker jag, att både avkristningen, sekulariseringen, nyandligheten, moralupplösningen, otryggheten och allt det här som har brett ut sig de senaste decennierna har gått hand i hand med att föräldrar visar mindre och mindre kärlek till sina barn och barn visar mindre och mindre respekt för sina föräldrar och mindre respekt för vuxna i allmänhet. Det finns ett utbrett förakt för alla former av auktoriteter. Och där tror jag att man kan utvidga det femte budet på något sätt. För det står ju också att vi ska underordna oss den överhet vi har över oss. Så länge det inte blir en fråga om att vi får bryta med vårt eget samvete. Det finns, alltså Gud är inte emot hierarkier. Det är något gott i hans ögon att människor underordnar sig varandra på olika områden och på olika nivåer. Inte så att det är frågan om förtryck och offer, inte alls så, men det är ändå så. Alla kan inte stå på samma nivå när det gäller inflytande och ansvar, utan föräldrarna är de som bestämmer över barnen. Och när barnen har vuxit upp, bildat egna familjer, då är det de som bestämmer över sina barn. Och sen har vi arbetsgivare, arbetstagare, vi har höga tjänstemän och politiker och så vidare som är satta att betjäna befolkningen och det är meningen att befolkningen ska underordnas i dem så länge det inte bryter mot deras samvete. Så att femte budet är viktigt för att förstå det här med hur vi ska fostra våra barn. Men något man kan fundera på, det är vem eller vad är då ett barn? Om nu barn ska hedra sina föräldrar och lyda dem, vem räknas som barn i Bibeln? Och när räknas vi som vuxen? Och dessutom, finns det någonting som kan sättas före femte budet? Ja, det kan man fundera på. Någonting man ska vara medveten om, det är att begreppet tonåring är obibliskt. Vi brukar ju räkna människor som tonåringar från 13 upp till 19 år. Och det är en relativt sen uppfinning, det begreppet. En del menar att det kommer från darwinismen, evolutionsteorin. Andra säger att det i första hand kännetecknar unga människor som tar sig en vuxen människas frihet men slipper ansvaret. Framförallt och kanske på det sexuella området. Så att när jag har forskat lite i det så har jag kommit fram till att begreppet började användas i USA 1920-talets början och slog igenom på 50-talet och kanske framförallt under den sexuella revolutionen på 60-talet sen. Så på något sätt så började man betrakta barnen som var mellan 13 och 19 år ungefär som något annat än barn. Halvvuxna i någon mening. Alltså de skulle få göra nästan mer och mer sånt som vuxna gjorde. Men de behöver inte ta ansvar för det. Och det där är obibliskt. Det är inte riktigt. Antingen är man barn eller också är man vuxen. Så att vi måste ställa frågan. När blir en människa vuxen? När kan en människa ta sig vuxna människors friheter? Och även bära den vuxna människans ansvar. Vid vilken ålder? Och naturligtvis, det här kan ju bero lite grann på mognadsgrad och så vidare. En del människor blir aldrig vuxna. Men barn hela livet. I negativ bemärkelse. Och så finns det andra som mognar snabbare. Men man behöver ha någon form av någonting att hålla sig i. Någon tumregel i alla fall. vi ser i Bibeln att begreppet barn nämns första gången i första Mosebok 3 och 16, där det talas om att Eva ska föda barn, eller kvinnan ska föda barnet smärta. Man skulle kunna argumentera för att gränsen mellan barndom och vuxet liv ligger i när man själv bildar familj. För då står det att man lämnar sin far och sin mor, och så ska man då hålla sig till varandra. Detta är inte helt fel, men det blir lite för snävt, för då förutsätter vi att alla människor som flyttar hemifrån omedelbart gifter sig, och det gör inte alla. Och Jesus säger till mig själv, Matteus 19 och 12, att det finns de som för hans skull inte gifter sig, och det finns de som på grund av övergrepp och annat inte gifter sig, och det finns de som inte känner något behov av det heller. Så att det blir lite för snävt att säga att det är egna familjebildandet som utgör gränsen för barndom och vuxendom. Men är det så att man gifter sig, då förväntas man åtminstone vara vuxen därefter. För då har man lämnat sina föräldrar. De ska fortfarande hedras, men man har lämnat hemmets härd på det sättet. Den tumregel jag har hittat i Bibeln är att den gräns som finns mellan barn och vuxna hos Israels folk, den verkade gå vid 20 års ålder. För den gräns som Gud själv drar när han dömer det avfälliga folket att vandra i öknen i 40 år innan barnen som var under 20 år skulle få komma in i landet. Om vi läser från fjärde Mosebok kapitel 14 vers 16, 26 till 35 står det så här: Herren talade till Mose och Aron. Han sa: hur länge ska denna onda menighet knota mot mig? Jag har hört och Israels barn ständigt knota mot mig. Säg nu till dem, så sant jag lever, säger Herren, jag ska göra med er så som ni själva har sagt inför mig. Här i öknen ska era döda kroppar falla, alla ni som har blivit inmönstrade, alla som är 20 år eller äldre, eftersom ni har knotat mot mig. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i. Ingen utom Kaleb, Jefunes son och Josua, Nuns son. Men era barn, som ni sade, skulle bli fiendens byte. Dem ska jag föra in där, och de ska lära känna det land som ni har förkastat. Men era döda kroppar ska falla här i öknen. Och era barn ska vara herdar i öknen i 40 år och få lida för er trolöshet tills dess att era döda kroppar förmultnat i öknen. Så som ni under 40 dagar har bespejat landet ska ni under 40 år, ett år för varje dag, bära på era synder. Ni ska då erfara att jag har tagit min hand ifrån er. Här ser vi alltså att Gud drar gränsen för de som skulle få komma in i landet och de som inte skulle få komma in i landet vid 20 år. Och de som var under 20 år räknades som barn i det här fallet då. Och det där är en siffra som återkommer flera tillfällen. Var man 20 år eller äldre så tog man med i folkräkningarna. Skulle man beskattas så var det från 20 år uppåt. Var man levit, alltså tillhörde det prästerliga släktet, så var det från 20 års ålder man förväntade sig tjänstgöra i Guds hus. Till exempel kan man läsa om i Esra 3 och 8. Och så att det är en ganska god vink det här om att det är från 20 års ålder som Bibeln förväntar sig att människor ska betraktas som vuxna och ta vuxna människors ansvar. Så någonstans där, och det där ser vi ju i vår lagstiftning. Vår myndighetsålder går vid 18, men för inte så många år sedan så gick den vid 21. Och det finns andra saker som man inte får göra för att man fyllt 20 år. Så det är inte så dumt. Det är någonting vi kan hålla i minnet framöver. När vi ska hedra våra föräldrar så tror jag bara det är en enda sak som skulle kunna övertrumfa det budet. Och det är naturligtvis så att alla bud som gäller vår relation till Herren Gud, de går före det här budet. Inte så att vi ska vanhedra våra föräldrar på något sätt. Men om det blir en konflikt mellan att vi får ära Herren vår Gud och våra föräldrar, så går ju Herren först. Men bortsett från det så tror jag att det är så att det som står i första Mosebok 2:24, att mannen ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett. Det är också en signal om att när mannen väl har gift sig och hustrun har gift sig med honom, de har blivit ett och de är en egen familjeenhet, då går omsorgen om hustrun eller mannen, beroende på vem man talar om, före att man ska hedra sin far och sin mor. Då menar inte jag att man på något sätt har rätt att bete sig vanhedrande. Men jag tänker att när man hamnar i ett läge där man måste välja, då går maken eller makan före föräldrarna. Därför att de har man lämnat. Och de är man inte ett kött med, utan de kommer före. Vad kan vi säga mer om barnen? Jag tittade i illustrerat bibellexikon och tog fram lite fakta om barnen som säger en del om barnen, barnen på Bibelns tid. De betraktades som en Guds gåva. Det var något fint att få barn. Nu för tiden verkar människor plädera för barnlöshet av politiska skäl eller klimatskäl eller vad det kan vara. Men barn är en Guds gåva och ska betraktas så också. Som i våra dagar så namngav man barnen och det skedde i nära förbindelse med att de föddes. Ofta anknöt man till någon särskild omständighet vid namngivningen. Vi vet att Jesus till exempel fick namnet Jesus, som jag sa, och det betyder Herren frälser, och det var något som han, namnet hade han fått av ängeln innan hans mor blev havande, men namnet i sig pekar på den uppgift som Jesus hade. Bibeln säger också, och lexikonen stryker under, att de barn som fostrades på Bibels tid avvandes från andningen i först i 3-årsåldern, vilket ofta föranledde stora festligheter. Och det var förmodligen vid den tiden då som den unga profeten Samuel till exempel då fick flytta till Guds hus och tjäna där istället. Och fram till vuxen ålder eller till giftermålet så uppfostrades barnen av sina föräldrar i hemmen. Det här med skolor uppstod först ungefär kring 100 år före Kristus. Barnen lärde sig faderns yrke och flickorna en moders plikter. Och vad vi ser är att så länge barnen levde hemma hos sina föräldrar så stod de under sin faders och sin moders auktoritet. Det var först när de flyttade hemifrån, ofta vid giftermål, som de blev självständiga. Naturligtvis skulle de fortsätta att hedra sin far och sin mor. Men i och med att de gifte sig och bildade en egen familj så kom maken eller maken före. Så ska det vara i alla fall, även om det inte alltid har sett ut på det sättet. Detta är alltså barn och barnuppfostran. Och i och med att vi har gått igenom det här så får vi pröva det, behålla det som är gott. Och så får vi komma ihåg att allt det här är någonting som Gud har skapat och tänkt ut. Manligt, kvinnligt, äktenskap, familj, barn och barnens uppfostran. Det är en röd tråd genom allt det där. Guds egen design, och den ska vi hålla oss till. Så gott vi kan och efter den kunskap vi har fått. Må Herren hjälpa oss och beskydda oss och bevara oss. Amen.